Jag ska en liten stund tala om tro. Och får gärna slå upp med mig fjärde Moseboken, kapitel 13. Fjärde Moseboken, kapitel 13. Och vi ska läsa tillsammans från Guds ord, vers 26 till 34. Det är lite längre bibeltext, men vi ger oss tid att läsa det. Fjärde Moseboken, kapitel 13, 26 till 34. Det står så här. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade bespejat landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aaron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh. Där de avgav rapport för dem och visade dem landets frukt. Och de sa det till Mose, vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt. Och städerna befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingarna av Anak där. Amalakiterna bor i Negev. Hetiterna, jebusiterna och amoreerna bor i bergsbygden. Och kananeerna bor vid havet ut med Jordan. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sade, låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Men de män som hade gått upp med honom sade, vi kan inte dra upp mot detta folk, ty det är för starka för oss. Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sade, det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där, Anaks barn från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Amen. Det berättas om den kända lindansaren. Här kommer det, Gabbe. Han hette Jean-François Gravelet. Mera känd med namnet Charles Blondin. Som under 1800-talet slog hela världen med häpnad. För han hade en sån fantastisk gåva att gå på lina. Och det berättas om att hans bravadnummer, hans liksom, ja, det var att gå på lina över Niagarafallet, 50 meter över havet. Det är någonting, eller va? Och inte bara det, det berättas om att en gång så band man en sån här ögonbindel för hans ögon. Och tänk, han gick över Niagarafallet med en bindel för sina ögon på lina. Och inte bara det, det berättas om att han en gång gick på styltor över Niagarafallet på lina. En gång när folket hade samlats för att se honom igen göra någonting häpnadsväckande så hade han en skottkärra med sig. Och han hade en säck på skottkärran och så gick han hela vägen över Niagarafallet med en skottkärra med en säck på. Och sen när människorna applåderar och hurrar och ropar halleluja eller vad de nu ropar, så frågar han, tror ni att jag kan göra samma med en människa på skottkärran? Och naturligtvis alla sa, de var ju liksom exalterade och de hade just sett honom göra det. De ropar säkert halleluja. De sa, visst, kan du göra det? Med den påföljd att han vände sig till folkskaran och sa att, men vem vill sitta på? Och tänk, det var ingen som ville sitta i skottkärran. Alla trodde, men ingen vågade. Och det är dit som jag vill komma. För att vad jag vill påstå, att tron kommer alltid att kräva lite mer. Det hjälper inte bara att vi sitter i kyrkan och säger halleluja. Det är bra, det är fantastiskt, det är fint. Men om jag får använda den bilden, vi måste också våga sätta oss i skottkärran. För det som vi tror. Tron kräver alltid lite mer och det är därför som den är så spännande, så intressant men samtidigt också så utmanande. Det är någon som har sagt så här att tro stavas R-I-S-K, risk. Man måste våga ta en risk. Om vi tror så måste vi också, om jag får igen en gång använda den bilden, vi måste våga sätta oss i skottkärra. Vi måste våga ta ett steg ut i det okända. Och jag tror att Gud alltid för oss, i alla fall nu och då, för han oss till punkter som det handlar om att ska vi våga ta ett steg ut i det okända. Jag brukar berätta, jag tycker det är så skojigt. Jag minns när jag var så kär när jag var ung i min fru, nuvarande fru Johanna. Det där och ni vet, jag är ju uppvuxen i Borgå, så det, man kommer till Sibbo, så det är ju inte så långt ifrån, och det kommer mycket minnen upp. Och jag minns hur kär jag var i henne, men att det är inte alltid så lätt det där när man liksom ska gå och fråga chans, eller hur man nu säger. Ska man nu våga? Man kan ju få nej. Man kan ju liksom riktigt göra bort sig. Men tänk om hon liksom inte alls tycker om mig. Och jag har liksom missförstått allt och alla signaler som jag har försökt. Och ibland tyckte man ju det ena och ibland tyckte man det andra. Men jag minns hur jag satt, ja, jag var där på mitt jobb. Och jag såg en skylt och välkända ord av den här danska tänkaren Søren Kierkegaard. Och det stod så där att våga. Det är att förlora fotfäste en liten stund. Men att inte våga, det är att förlora sig själv. Och jag tänkte, nej men, jag går för det. Jag vill inte förlora mig själv. Och jag liksom vågade där. Och som det nu är med tjejer, så de säger ju aldrig riktigt klart ja, utan de säger både jo och nej. Men det är nu sen en historia. Men på tredje gången så sa hon ja. Och det har blivit riktigt bra. Vi har varit, tror jag, över 20 år gifta nu och 4 barn och inte det är ju bara en dans på rosor, men ganska härligt nu ändå. Hörrni, ja, man måste våga ta ett steg i tro. Och jag tror faktiskt att Gud från tid till tid så för han oss till de här platserna. Det skulle vara så bekvämt att bara sitta och titta på och bara applådera och hurra på alla andra som gör saker och ting. Men från tid till tid så för oss Gud till de där punkterna där vi måste våga själv ta ett steg i tro. Och liksom, det är ju det här som är så spännande med tron. Och jag menar, genom tron är vi frälsta. Genom tro så blir vi uppfyllda av den helige ande. Genom tron ger vi oss hen. Genom tron tar vi steg för att inta löfteslandet. Bibeln är ju full av härliga, fantastiska löften. Jag läste någonstans att det finns 3500 löften i den här boken. Det är inte lite det. Och det är därför som det är så viktigt att vi läser den och vi fyller oss med de här löftena. Men det kommer en tidpunkt som det inte räcker att vi bara läser dem, utan vi måste inta dem. Och i den här bibeltexten som vi läste här om, så var Israels barn just där nu. Gud hade fört dem ut ur Egypten. Och de hade drömt och de hade sjungit om och de hade tackat Gud för att en dag skulle de få vara i det land som flyter av mjölk och honung. Det där härliga landet som de har liksom drömt sig om och sett fram emot. Och Gud hade ju gjort mirakel och han hade fört dem ut ur Egypten. Men nu står de där och tänk i den där stunden och de sänder ut de där spejarna för att titta på landet. Och så kommer de tillbaka med den där rapporten och berättar om hur stora de där människorna var och att vi var liksom som gräshoppor i deras ögon. Och det är ju en sak, men när man börjar säga att vi är som gräshoppor i våra egna ögon, det är det värre. Ni förstår. Och liksom den där egentligen otron gjorde att 1 miljon israeler dog utan att komma in i löfteslandet. Så mycket sorg, så mycket nöd, så mycket undran. För att de bara såg med sina ögon. De vågade inte leva av tro. För Gud hade ju sagt att de ska få det där landet. Och vi läste också om här en bit av det, att det fanns de som tyckte annorlunda, men de var i minoritet. Och jag har ibland liksom tänkt på det här, att hur ofta är det inte så att vi får det att låta så fantastiskt det där ibland. Jag har varit med om det många gånger när någon börjar tala om visioner om att vi ska inta nya områden och att vi ska göra det och det. Och så är det alltid de där som säger, men det går inte. Det går inte. Ja, tänk nu lite efter. Jag menar, utvärdera nu riktigt möjligheterna. Och så börjar vi fylla oss med allt det där som vi ser. Och börja göra våra, liksom, ja. Och ibland så har jag liksom nästan fått den där tanken att är det som så att vi tror att det är så otroligt gudomligt allt det där. Medan Gud talar om att det som behagar honom, lyssna, det som behagar Gud det är tro. Och det handlar inte om det som du ser. Det handlar inte om att göra en intellektuell utvärdering av saker och ting, utan det handlar just om tro, att ta ett steg ut i det okända. Att våga gå fast du inte ännu ser. Och vad jag vill lyfta fram här ikväll och vad jag vill uppmuntra oss verkligen och liksom ha fått det den sista tiden så starkt, att löfteslandet ska intas i tro. Nya områden ska erövras. Tron ska väckas, tron ska matas, tron ska utmanas, tron ska aktiveras. Det är någonting så fantastiskt med tro. Har ni tänkt på till exempel när David, när Israel hade samlats och det var liksom lite knepig situation och Goliat var där och smeda Israel. Och man liksom utmanar och finns det någon som vågar komma och strida mot mig? Och det, liksom, det var ingen, alla blev rädda, alla blev liksom så försiktiga och alla liksom utvärderade på grund av vad de såg, för att Goliat var ju en stor man. Men jag har bara tänkt på det där. På David. Jag menar den här lilla lilnotten eller vad han nu var. Jag menar som liksom hörde på det där och han började fundera. Men vad håller ni på med? Hör ni inte att han står och smedar Israels Gud? Som är allting skapare, som är större och mäktigare än allt. Och ni bara tittar på och ni vågar inte göra någonting. Och liksom, om inte ni vågar så kommer jag att göra det. Vad var det? Jo, det var tro. Det var någonting som vaknade på insidan av David. Inte var det ju han själv som var så stark. Inte var det ju han själv som var så mäktig eller så fantastisk. Eller hade en sån underbar form. Utan nu var det ju tro på en Gud som förmår. En tro på en Gud som kan göra mer än bara det som vi ser. Och det är någonting fantastiskt med tro. Jag brukar säga att om man får tag i tro så ska man vara väldigt varsam med det. För det är dyrbart. Det är dyrbart. Jag har aldrig förstått egentligen. Ni vet, jag är ju uppvuxen i en kristen familj och jag fick tron redan från barnsben. Sen höll jag nog på att liksom slarva bort det där. Men jag har aldrig förstått människor som liksom tycker om att frågasätta och för sakens skull liksom förlöjliga och nästan så här. Och så ser de att nu tror jag, men. Alltså jag tycker liksom att får man tag i tron så det är så dyrbart. Det är det dyrbaraste man har. Det är någonting fantastiskt för att en gång, om vi vill behaga Gud, då måste vi lära oss att gå trons väg. Det kommer alltid det där steget. Det skulle vara så skönt om inte skulle komma, men det kommer alltid det där steget. Det är precis som Gud skulle föra oss till den där stegen. Ibland som det handlar om att ska vi våga ta det där steget eller ska vi inte? För tron handlar inte om att man först får allt klart och sen ska man ta det där steget, utan tron handlar om att fast man inte ser. Och det är dit jag vill komma. Det sägs ju så fint så här att suomalainen ei usko ennen kun näke. Att finländaren tror inte förrän han ser. Men kan det bli mera fel? Ja, i alla fall är det inte vad Bibeln talar om. Utan Hebreerbrevet 11:1 säger så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Det är vad Bibeln säger. Eller andra Korinthierbrevet 5 så står det när Paulus räknar upp om den väg som vi vandrar och det liv som vi lever och det kan vara jobbigt ibland och det kan vara kämpigt ibland. Men så säger han så här att vi är på väg dit till det som vi tror men ännu inte ser. Det är ju det som tron handlar om. En annan bibelöversättning, ja, det är folkbibeln som säger så här. Vi lever här i tro utan att se. Och det här vill jag göra en poäng här ikväll tillsammans med er. För att om vi vill leva av tro så kan vi inte fokusera på enbart det som vi ser. Vi kan inte kräva att vi ska ha bevis först. Vi kan inte kräva att vi ska ha alla beräkningar först. Utan vi måste våga tro på Guds löften. Vi måste våga ta steg för att inta Guds löften. Om vi vill vara med och förändra världen. Det är intressant att det står i Romarbrevet 10 och 17 så här. Alltså kommer tron av att höra predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Alltså tron kommer inte av att se. Utan tro kommer av att höra. Höra vad då? Jo, höra Guds löften. Tron kommer av att höra Guds löften. Och predikan i Guds löften. Vi kan inte fokusera på enbart det som vi ser. Utan vi måste våga tro och höra Guds ord. Jag ska ta några exempel. Det står i andra Samuelsboken 5:23. Ni kan läsa det här kanske senare. Det här. Jag kan bara relatera till det. Men saken var det att Israels barn var i krig mot filisteerna. Och David var kung och han fick klara instruktioner av Gud hur han skulle göra. Och de instruktionerna gick egentligen ut på det att när ni går ut i strid så ska ni egentligen smyga lite runt den där stridszonen. För att det var ju en mäktig armé som de såg där. Men liksom Gud säger att titta inte så mycket på den där armén nu för att då blir ni rädda. Då blir ni skakisar. Då kommer det inte att lyckas utan smyg istället runt den där stridszonen. Ni kan läsa om det här när ni kommer hem. Och så ska ni sitta där. Och så ska ni inte titta utan ni ska lyssna. Och när ni hör ljudet av en himmelsk armé i, hur säger man, bakaträderna. Är det baka eller baka? Som man vill kanske. När ni hör ljudet av en himmelsk armé i bakaträderna, då ska ni ge er ut i strid. Med andra ord, bedöm inte situationen utgående från vad ni ser, utan bedöm den utgående från vad ni hör. Och det här är en röd tråd egentligen i Bibeln. För att om vi tittar för mycket på omständigheterna, jag vet inte om ni är som jag, men då är det lätt att man blir nedstämd. Det är lätt att man börjar tänka negativt. Det är lätt att man börjar beräkna och fundera och så kommer man till det att det här går inte. Så ibland är det en hemlighet där man får lite smyga runt stridszonen och så får man stänga sina ögon. Har ni tänkt det någon gång? Jag vet inte. Ibland så brukar vi ju stänga ögonen när vi ber, va? Ibland brukar vi stänga ögonen när vi lovsjunger. Och jag har tänkt det ibland. Kanske det är just därför att ibland behöver vi stänga ögonen. För då tittar vi runt. Och tittar vi på omständigheterna, tittar vi på svårigheterna, tittar vi på utmaningarna, så kanske vi blir nedstämda. Men då kanske man kan liksom lite smyga runt liksom, som David gjorde. Och så stänger man ögonen och så börjar man lyssna istället på Guds löften. På vad han har lovat och vad han har sagt i sitt ord. Och så kommer tron börja vakna. Tron börjar förmökas. Har ni varit med om det? Jag har varit med om det. Vi kan inte fokusera på det som vi ser, utan vi måste lyssna. Kommer ni ihåg, jag tar ett exempel till. Kommer ni ihåg profeten Elia? Och Elia och när det var torka i landet. Det var liksom hungersnöd. Och det var ju det som Elia såg när han såg runt omkring sig. Det var hans vittnesbörd. Klart och tydligt. Jag ser nöd, jag ser döende, jag ser torka, jag ser hunger, jag ser svält, jag ser sjukdom. Men jag hör bruset av regn. Är inte lite så som det är i vårt liv ibland? När vi tittar runt omkring så ser vi det. Vi ser på vår värld. Vi ser utmaningar, vi ser problem. Vi ser svårigheter. Kanske i ditt privatliv. Du ser utmaningar. Du ser det omöjliga situationer. Du ser sjukdom. Och tittar vi bara på det där så blir vi bara mera och mera och mera och mera och mera nedstämd. Eller när vi ser i våra församlingar. Jag har varit med på så många samlingar och ledarsamlingar ibland också. Som vi börjar titta allt för mycket runt omkring. Och så blir vi bara mera och mera negativa. vi drar våra slutsatser av det som vi ser. Och det är kanske sant att du ser torka och du ser svårigheter och du ser svårigheter och du ser sjukdomar. Men om du lyssnar så hör du ljudet av bruset av regn. Guds löften. Och tron kommer av att lyssna, inte av att se. Det är en helt fantastisk hemlighet. Jag tänker på Petrus när han ville gå på vattnet och när Jesus bjöd honom att gå på vattnet. Ni kommer ihåg den där bibelberättelsen. Och Jesus kom ju gående på vattnet och Petrus som var en sån där entusiastisk person, han sa helt spontant, tänk att han kom på den idén. Jesus, säger nu att jag också får komma gående på vattnet. Han är ganska spännande, Petrus. Och så står det om hur han liksom, ja, hur han steg ur båten. Och man kan liksom tänka sig, det är ju en annan predikan, att vill man gå på vattnet så måste man stiga ur båten. Det är lite som att sätta sig i skottkärran. Det är liksom det där steget. Man måste liksom ur båten. Och så tar han sitt första steg. Och det är liksom, det Jesus sa ju att honom att kom. Och så stiger han ut båten och så känner han hur det bär. Men någonstans där så börjar han titta lite för mycket på vinden och vågorna och blåsten. Och det står om att han liksom börjar sjunka. Och då måste han liksom lyfta sin blick igen för att se på Jesus och komma ihåg löftena. Det är ju så här i våra liv. Jag hör bruset av regn. Och jag vet inte vad ni tänker när ni tänker på Sibba. När ni tänker på Betania. Jag har ingen aning vad ni tänker. Eller på Borgo, eller på Ekenäs, eller på Finland och svensk Finland och församlingarna. Jag vet inte vad ni tänker. Allt för ofta hör jag människor tala negativt. Och kanske det är så om vi ser allt för mycket och vi börjar utvärdera. Men kära vänner, jag hör bruset av regn. Jag hör bruset av välsignelse. För jag lever inte av det som jag ser, utan jag lever av Guds ord. Och naturligtvis när jag säger som så, det vet ni ju att inte jag alltid är stark och att jag alltid lyckas. Och att jag alltid, det förstår ni. Men Guds ord är klart. Vi sjöng här, löftena kunna i svika. Jag tänkte på det. Om jag minns rätt så skrev Levi Petrus den där salmen under stor möda och svårigheter. Bland annat så tror jag att det var som så att hans hustru var dödssjuk. Det var någon stor, vad heter det, någon stor farsot eller någon stor sån här sjukdom som var väldigt mycket över Sverige. Hon var svårt sjuk. Och om jag förstod det rätt så fick hon det här att Guds löfte säger att jag ska bli frisk. Och jag minns rätt så var de så bekymrade för att det såg jätteallvarligt ut. Och liksom jag läste i någon bok hur Levi Petrus berättar om det, liksom den kamp och den nöd han hade i den där situationen. Det var jobbigt på många plan och så var hans hustru dödssjuk. Och så skriver han den här fantastiska salmen. Löftena kunna ej svika. Och hon upplevde helande, hans hustru. Och de upplevde hur löftena verkligen, ja, de står verkligen fast. Och de är verkligen att lita på. Så om ni någon gång har funderat varför den där sången är så fantastisk att sjunga. Så den är, tror jag, född i väldigt vånda, nöd och kamp. Och en man som kämpar, en man som ropar till Gud. Och som kämpar med sig själv, att ska jag våga tro eller ska jag inte våga? Och så skrev han den här sången. Tro när alla liksom sviker. Tro fast bara en är kvar. Fast alla skulle försvinna. Så ska vi tro på Guds löften. På hans välsignelse, på hans möjligheter, på tillväxt. En oktoberkväll för många år sedan var 60 000 människor samlade till en stor match. Det var baseball. Man var samlade för att titta på hemmalaget som spelade en viktig match. Och som det är på de där matcherna så är stämningen hög. 60 000 samlade. Förväntan enorm. Men en liten bit in i matchen så började det bli uppenbart att det var stora problem. Och det började bli mera och mera klart att hemmalaget inte skulle vinna. Men det som var så skojigt, för att vad som hände var att folket började ta fram sina telefoner och så började de ta fram sina hörlurar och så började de lyssna på radio. För att det var ju inte nog att hemmalaget spelade en viktig baseballmatch där på hemmaarenan, men några mil bort så spelade deras bortalag i amerikansk fotboll en annan viktig match. Och eftersom det var så tråkigt att titta på hemmalaget förlora så började man lyssna på bortalaget. Och vet ni vad? Det gick riktigt bra för bortalaget. Och det blev en sån här jätte, liksom lite som har blivit en legend som jag läste om, en sån här ganska rolig liksom stämning på stadion. För att hemmalaget förlora och liksom publiken såg de förlora, men de lyssnade till bortalaget som höll på att vinna. Och liksom, de reagerade till det som de hörde på och inte det som de såg. Och domarna blev helt förvirrade för att det såg ut att gå jättedåligt. Men ändå började publiken heja och ropa. Så kan det vara. Och jag tycker det här är en fantastisk bild på vårt liv också. Jag menar, det kanske kan vara utmaningar ibland. Det kan vara svårigheter, det kan vara jobbigt, det kan vara problem. När vi ser. Men vet ni vad, kära vänner? Vi är kopplade till en annan arena. Till Guds arena. Så inte undra på att, om ni undrar varför jag ser så glad ut. Inte det där att jag har vunnit på lotto eller att inte jag skulle ha utmaningar i livet. Med tonåringar och med olika saker och ting. Och att allt skulle gå så bra, för samlingen växer, men det finns många utmaningar. Det finns många saker man skulle kunna mista sin nattsömn med. Men det är så skönt att ständigt och jämt. Jag menar, och tänker vi på vår värld. Jag menar, har ni märkt det? Man sitter bara på nyheten och så kommer det många gånger ganska dåliga nyheter. Inte blir man ju alltid så upplyft. Men är det inte fantastiskt då jag får använda den bilden att vi får vara kopplade till en annan arena? Vi lever inte av det som vi ser, utan vi lever av Guds löften. Vi lever av Guds ord. Och min bön är att i mitt liv och i ditt liv att vi verkligen ska få vara med och se tron vakna. För att den som tror, Jesus säger, om du har tro som ett senapskorn så kan du förflytta berg. Det är väl inte så dåligt. Inte det så omöjligt, kära vänner. Inte det helt omöjligt med Gud på vår sida. Det finns ganska fantastiska möjligheter för dig och för mig. Det finns fantastiska möjligheter för Sibbo, för Ekenäs och för Raseborg och för Finland. Med Gud på vår sida och tron som vaknar inom oss, med tron på hans löften. Jag tänker på Thomas, tvivlaren. Vi kan alla relatera med honom. Visst tvivlar vi ibland. Och Thomas, han, efter att Jesus hade dött och efter att han hade uppstått, så ville Thomas se Jesus sårmärkta händer. Och vem skulle inte vilja? Och vi vet att Thomas fick se Jesu händer. Men jag har så tänkt på det där vad Jesus sa åt Thomas. Att när han fick se och han sa att det är bra Thomas. Titta på mina händer. Titta på mina händer. Titta på sårena i mina händer. Titta på vad som har hänt med mig. Men så säger Jesus, salig är den som tror fast den inte ser. Kära vänner, det är där som vi är kallade att leva. Inte det är ju det att allt alltid ser så fantastiskt ut, det vet ni. Men trots det, vi äger tron på Jesus. Vi har alla hans löften som vi kan stå på, som vi kan leva av och som vi kan finnas i. För den som tror är allting möjligt. Vi kan tala till berg. Ska vi resa på oss? Ska vi be en stund tillsammans? Inte kan du, Rasse, komma och sätta dig. Jag tycker som musik. Spela sakta någonting när vi ber tillsammans en stund. Och när vi bara öppnar oss för trons ande. Den helige ande. Gabbe sa här om att han kände sig så glad för att han har fått tala om den helige ande, eller hur det var som du uttryckte. Ja visst, det är ju sant. Det är ju trons ande det. Jag brukar ibland alltid minnas den där gången när jag upplevde. Jag hade upplevt den helige ande. Jag hade blivit döpt i den helige ande. Men jag är ju en sån där person att jag kanske inte världens mest, ja, hur skulle vi säga, jag hade jättejobbigt när andra stod och prisade Herren och lyfte sina händer. Och jag är inte en sån där överdrivet känslosam person alltid, trots att jag på ett vis är det. Ja, man är invecklad. Men jag hade ju hört om när den helige ande kommer, och jag hade hört om att man nästan skulle klättra på väggarna. Och att det skulle kännas som att vad som helst kan hända. Jag minns den där gången när jag stod där i Philadelphia i Borgo. Och egentligen var det en kväll som jag tyckte att allt hade gått åt skogen. Vi kallade det Jesus Party då. Vi hade med Edvard i spetsen. Det var lite folk på möte, tyckte jag. Och det kändes som att liksom allt var, jag liksom var så besviken på både det ena och det andra. Men så bara gav jag mig hen åt Jesus i lovsång. Och jag minns när jag kände den där kraften som kom in. Som sagt, jag hade upplevt den helige ande tidigare. Jag hade talat i nya tungor. Men det var en betydelsefull upplevelse att uppleva den där kraften som inte jag egentligen inte har upplevt på samma sätt sedan dess. Och det betyder inte att inte den helige ande är med mig, men jag tror ibland att vi kan få de här påminnelserna om verkligen att han är kraft. Och jag kände hur hans kraft strömmar genom min kropp. Och jag minns att för mig var det inte så att jag tänkte falla, utan min känsla var så här att det finns ingen sten som inte jag skulle kunna lyfta. Jag kände mig som världens starkaste. Det var den känslan jag fick. Och jag förstår att det var bara en liten glimt av trons ande i mig. Och klart att jag fått uppleva det. Men jag tror ibland att vi kan liksom allt för mycket bli fixerade vid upplevelser. Och vi tänker att det alltid ska ske på samma sätt. Men ibland kan man bara få uppleva den där atmosfären av Gud. Och hur de där negativa tankarna försvinner. Hur de blåser bort och man plötsligt börjar se möjligheterna. Och vi ber om att det ska ske här ikväll. Att trons ande ska få fylla oss. Det är den helige ande det. Att tron ska få vakna. Att tron ska få aktiveras. Att du ska få uppleva den där känslan att allting är möjligt. Och att Sibbo ska bli frälst. Och att Sibbo ska få se mirakel och under. Att människor ska komma till tro. Jag vet inte exakt hur det fungerar, men jag vet att han vill fylla oss med sin ande som är trons ande. Och jag vet att det är tro som behagar Gud. Jag vet att han vill ge oss visioner och drömmar om framtiden. Och jag vet att han kallar oss att lyfta vår blick. Så att vi inte längre bara ser med våra lekamliga ögon, utan vi börjar se med trons ögon. Och hur sker det? Jo, det sker genom att vi lyssnar på Guds löften. Tack himmelske far att vi får vara samlade här inför ditt ansikte den här kvällen. Och jag ber om att du kommer med din trons ande. Och du lyfter av bördor. Och du viskar ljuvt hur mycket du älskar oss. Och du smekar oss på kinden. Och du tar oss vid handen. Och du säger att vi går vidare. Och du säger att tillsammans ska vi inta nya områden. Och ny tillväxt. Nya möjligheter. Löfteslandet ska intas. Och det ska ske i tro. I tro på en Gud som förmår. I tro på en Gud som kan göra långt mer än vi kan drömma eller ana. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja, halleluja. Kom heliga. Att du lyfter av tunga bördor. Tack att du helar våra kroppar. Tack att det var vår sjukdom du bar på Golgata, på korset. Tack att du kommer med din frid och din glädje. Fyller oss med din ljuvlighet och med din tro. Tack att du den här stunden ger oss tankar ifrån dig och visioner och drömmar om framtiden. I Jesu namn, amen, amen, amen. Amen, Jesus.